Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa producenten, musikern och författaren Martin Rössel. Ett av Martins första band var rockbandet De Dummaste, som han bildade tillsammans med Lars Kleveman 1979. Martin hade också solokarriär på 80- och 90-talet. I avsnittet berättar han om samarbetet och kontakten med det hemliga kultbandet filmen Arthur and Dung. Han debuterade som författare år 2020 med boken Curare. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Då är jag i Martin Rössels studio i Vasastan i Stockholm. Hej Martin.
Hej Frippe.
Hur är livet?
Ja, men det är ganska bra. Det är ganska okej. Okay, med tanke på att jag har hunnit bli 63 år. Så att jag är ju i princip pensionär. Men jag måste säga att det är, på det stora hela är det rätt bra.
Känns det konstigt då?
Att vara så gammal. Nej, det känns faktiskt inte speciellt konstigt. Alltså, kroppen förändras ju lite, kanske psyket också, jag vet inte, jag har alltid minns dåligt och sen så minns jag vissa saker som ingen annan gör. Så att jag har alltid sagt att jag är liksom, att jag är dement sen födseln, eller presenil sen födseln, och det är jag ju fortfarande, så det är ingen större skillnad. Kroppen blir lite äldre, man får försöka ta hand om den så gott man kan, men och jag promenerar ofta ungefär en mil om dagen, vilket är jävligt skönt. Bra form för mig. Jag försöker ta hand om mig och jag försöker ha kul och göra saker som jag tycker är roliga och viktiga och sådär. Och det blir ju det ibland också. Liksom.
Men vad jobbar du med nu?
Nu jobbar jag med... Jag jobbar faktiskt med ett arvsfondsprojekt som heter Sprida mening. Mm. Som startade 2019, så det är snart 3 år, vi håller på fram till juni, som handlar om att få gamla människor, kanske till och med ännu äldre än mig, att skriva och berätta sina minnen och tankar och dikter och vad fan som helst, och det är otroligt kul och det har gått jättebra trots covid-19. Som vi hade tänkt vara ute och träffa folk mycket mer. Men det har ändå funkat. Och jag jobbar med en kille som heter Hasse Lundqvist med det här projektet. Så att, och sen gör jag musik. Fortfarande De Dummaste, som är mitt gamla band. Vi släppte en platta förra året som heter Demento. Mm. Som vi fortfarande håller på med. Vi kommer spela live i höst. Med Demento. Och... ja, men det händer saker fortfarande liksom.
Du har inte börjat leva pensionärslivet ändå, man.
Nej, alltså, eller det beror ju på, det här kanske är mitt pensionärsliv. Det kanske är så här det är. Men jag tror att jag kommer få jättesvårt att inte göra någonting. Jag måste ha saker att göra. Så att nu håller vi på med ett nytt projekt som vi ansöker om till Arvsfonden, som handlar om musik och gamla och unga. En väldigt kul idé att få gamla och unga att jobba ihop. Men jag har väldigt svårt att säga att jag bara skulle liksom sitta och rulla tummarna. Läsa en bok kan jag nog göra liksom, men jag måste nog göra något annat också liksom.
Men det där arvsfondet, är det även att de får berätta inspelning av ljud, eller är det mest skriva?
Alltså tanken är, och det har blivit så, att få de här seniorerna då av olika slag att skriva och berätta. Och några har ju behövt hjälp med det och skriva ner, för att de har liksom förlorat lite färdigheter sådär. Men de flesta skriver ju själva. Så att, och sen har vi en podd faktiskt, apropå det, som heter Sprida mening-podden, där vi läser upp texter och snackar lite om dem och sådär. Så det är hur vi för ut det. För tanken är att andra ska få höra det här. Inte bara liksom anhöriga och sådär och de själva. Utan även andra som är intresserade. Så att vi har en podd och en webbsida där allting finns som vi gör. Och det har varit väldigt kul faktiskt.
Jag tror det. Ofta är det väldigt roligt den här kontakten med äldre och ja, lyssna på historier om man säger.
Ja, men det är ju det. Det är ju allting från reflektioner över nuet till som både covid-19 och annat som händer och tillvaron bara, liksom existensen, till också ganska tunga historier om till och med om andra världskriget och sådär, tillbakablickar liksom. Så att det finns ju så jävla mycket berättelser liksom, som är, och många är ganska intressanta att höra.
Ja, alla har ju något att säga.
Så är det.
Men du växte upp i Bromma.
Jag föddes i Abrahamsberg som ligger i Bromma, mellan Stora Mossen och Brommaplan, i en liten tvåa på Plåtslagarvägen nära tunnelbanan. Och sen flyttade min morsa och farsa till en större lägenhet vid Sankt Eriksplan när jag var 3 år. Men jag gick fortfarande i skola i Abrahamsberg. ABA som vi säger, som är därifrån. En sån där liten typisk grundskola liksom. Och Abrahamsberg är sånt där typiskt förortsområde som är, finns söder om stan också. Det är ofta byggt precis efter kriget. Det är de här gula tegelhusen, tvåvånings, trevånings, som är liksom insprängda i skog. Så det var väldigt fint där. Man kunde liksom kuta ut nästan rakt ut i skogen och bygga kojor och leka och sådär. Så att det har jag väldigt kära minnen av, ABA. Sen gick jag Bromma gymnasium som ligger i närheten och ballade ur fullständigt.
Vad hände?
Nej, men jag bombhotade ju skolan. Oh. Nej, jag skojar bara. Det gjorde jag inte. Det gjorde man inte på den tiden. Man var alls för väl uppfostrad. Kanske jag skulle ha gjort. Nej, men jag tror att jag hade liksom tappat fokus för länge sedan på att gå i skolan och ville på något sätt vidare. Jag ville ju bli rockstjärna. Jag ville ut i livet liksom och göra verkliga saker. Skolan var inte så intressant. Men det var någon moderat studierektor som tyckte att jag var, fast jag uppenbarligen inte alls var moderat, men som tyckte att jag var liksom för, att jag borde gå klart liksom gymnasiet. Men det blev aldrig så. Utan jag började istället jobba på Beckomberga sjukhus. Slutade skolan, började jobba på Beckomberga sjukhus som skötare när jag var 18.
Typ andra ring gick du klart då, eller?
Ja, jag gick andra ring 2 gånger. Och sen hoppade jag definitivt av. Och började jobba som mentalskötare på Beckis istället. Som ju också ligger i Bromma. Eller låg i Bromma.
Ja.
Så var det.
Och hurdan var du som barn då? Alltså, var du vild och bråkig? Eller?
Jag
tror du bombotade inte dem?
Jag fick en, för 8 år sedan ungefär, så fick jag en ADHD-diagnos. För att jag, mest för att jag var intresserad av det själv och jag hade kommit på, ADHD fanns ju inte som begrepp när jag var liten, men jag hade förstått av vad jag hörde om ADHD, att det var mycket som liksom stämde in på mig, och så jag gick en utredning och fick då en ADHD-diagnos ganska sent i livet kan man säga. Men jag har ju liksom, jag har nog haft fördelar av det skulle jag säga, kanske nästan mer än nackdelar, även om jag har haft mina problem med det också, och det har nog berikat liksom mitt liv och inte minst musik och låtskrivande och textskrivande och sånt här annat kreativt. Men när jag var liten hade jag fruktansvärt svårt att sitta still i bänken som det var då, så att den första lärarinnan var religiös. Och jag fick stå i skamvrån, Ann-Margret Neikter hette hon. Jag fick stå i skamvrån när jag sa att Jesus var vidskepelse. Det tyckte inte hon alls om, så då fick jag stå i skamvrån för det. Hon hade Jesus-salmer på orgel varje morgon. Men sen kom det liksom schysstare lärarinnor efter det som var lite mer liksom tolererade mina hyss. Så att det funkade ändå liksom. Men när jag kom upp till högstadiet så var jag ju liksom helt, jag pallade ju inte längre. Det var inte liksom, jag kunde inte fokusera på skolan och inte se vikten av det heller. Jag ville ju liksom ut i världen och jag ville ju liksom starta rockband och, vilket jag för övrigt gjorde redan, var med och startade redan som 15-åring i skolan. Mm. Så att jag hittade ju min väg egentligen ut ur skolan. Mm. Kompisar var kul och det var det även på gymnasiet. Det var ju mest därför jag gick i gymnasiet. Det var ju för att det var mycket roliga partyn och sånt där. Men själva skolan var jag inte speciellt intresserad av.
Vilken linje gick du på gymnasiet då?
Först gick jag NA som var då naturvetenskapliga. Egentligen bara för att det var så extremt låga intagningspoäng där. Jag hade så fruktansvärt usla betyg från skolan. Jag hade typ 1,2. För att jag liksom inte hade kunnat koncentrera mig mer och bry mig om mer och göra prov eller lära mig. Och faktum är att det året, om det var 75 eller 76, så var det så jävla låga intagspoäng på Bromma gymnasium på NA. Det är ju inte så, alls så längre. Mm. Så att jag kom in därför på NA. Och sen så fick jag, när jag flyttade om sen, så fick jag flytta om till humanistiska som passade mig mycket bättre. Och det var liksom oavsett betyg då. Mm. Så att, men jag var redan på väg därifrån liksom. Och det var ju musik väldigt mycket då, rock'n'roll och så som både var mitt stora intresse och det jag ville göra.
Liksom. Men det är intressant att du säger det med ADHD. Och så, för jag känner så många kulturarbetare som har någon antingen rejäl eller lite ADHD släng av det. Så det, jag tror att ADHD är överrepresenterat, ja, bland kulturarbetare.
Jag skulle säga att det är nog mer regel än undantag.
Ja.
Alltså både alla slags scenartister, men även konstnärer skulle jag säga, många.
Och författare.
Författare. Och jag skrev ju en bok som jag fick utgiven bara för ett par år sedan, en deckare. Ja. Och jag kände även då att det var liksom perfekt att kunna gå in med all den här energin man har, allt det här fokuset som man har när man är inne i någonting, när man verkligen liksom brinner för någonting. Mm. Och också, och som, sen är det som du säger, man kan ha mer eller mindre av det, man kan ha mer eller mindre fokus. När jag gick på den här utredningen så träffade jag ju bara missbrukare i hissen. Det var på Maria, där det är liksom mest missbrukare som går. Och de har ju haft en jävla otur och blivit trasiga på något sätt som jag inte är. Just för att de har missbrukat så mycket. Så det kan ju gå fullständigt åt helvete också. Men om man liksom ändå försöker ta sig fram och försöker använda sig av de här bra sakerna med det. Mm. Så kan det också vara en jävla tillgång liksom. Och jag har ju faktiskt klarat mig rätt bra i livet liksom.
Ja, uppenbart. Många gör ju väldigt bra kultur om man säger så.
Ja, men det är ju så. Nej, men det är precis som du säger. Det är mera ADHD än någonting annat.
Ja, ja, ja.
I kultursvängen. Ja, det är inget snack om. Jag kom till New York. Inte första gången. Första gången var 88. Men andra gången jag var där var 2013. Och då var jag där för att titta på min gode vän Lars Kleveman. Han skulle sjunga på Operan, Metropolitan där, skithäftigt, sjunga Wagner. Och då träffade jag en snubbe. Vi satt ett gäng på ett fik och käkade lunch. Och han var amerikan, han var från en annan stat. Och vi började snacka ADHD, därför att han hade också en diagnos. Och då sa jag till honom, jag föreslog liksom att jag tror, är det inte så att hela New York har ADHD? Mer eller mindre så här, ja, jo, du kan ha, det ligger någonting i det. Den här maniska, jag tror inte att det är så att alla som bor i New York har ADHD, men den här maniska energin som genomsyrar liksom hela stan. Men hur som helst, det var intressant och det var inte så otippat att få den där diagnosen. Jag har inte behandlat det på något speciellt sätt eller så där, utan det var mer att jag var intresserad av, är det här det som kallas för det? Och det var det. Livet är ju vad det är ändå liksom.
Det blev en bekräftelse på den.
Det blev en bekräftelse.
Den du är, om man säger.
Ja.
Jag tänker, om du goofade det med skolan rejält, så jag tänkte, dina föräldrar, hur tog de det, du skämde med dåliga betyg, och vad hade de för?
Alltså, de tog det ganska lugnt.
Utbildning och så.
Min pappa James var en väldigt originell person. Han var 47 när han fick mig, så han var ju en gammal pappa, och han dog 85 år gammal redan 1998. Han var ju själv bipolär. Han var, it runs in the family kan man säga. Men det är en annan slags, liksom störning eller sjukdom. Men, och det kallades inte för bipolär på den tiden, utan det kallades för manodepressiv. Men han hade ganska rejäla problem. Jag växte upp med min morsa. Jag hade kontakt med farsan och träffade honom egentligen hela tiden. Men han var inte den ansvarstagande typen, utan han både när han var manisk och när han oftast inte alls var det, så var han mycket på sin kant och sådär. Men vi hade ändå en relation hela livet, och han har betytt mycket för mig. Han var författare. Okay. Så han skrev, inte skönlitterärt, men han skrev romaner och sådär, utan han skrev mer, han var mer journalist och skrev en del essäer och sådär. Så han skrev mer om verkligheten liksom. Jobbade med både som kulturredaktör på Stockholms-Tidningen och på tidskriften Vi, som fortfarande finns kvar. Och han lade sig inte i så mycket. Han kom med en lista med böcker när jag var 18 och sa, de här borde du läsa. Det var en så här rekommenderad läslista, och jag tror inte att jag har läst många av de böckerna. Men han lade sig inte så mycket i min karriär. Min morsa var, min pappa var knäpp och min morsa var psykdoktor.
Det var så de träffade?
Nej, det var det inte. Man kunde tro det. Men jag tror inte hon förstod hans tillstånd de första åren. Nej, hon jobbade ju på Beckomberga som psykiatriker och var först läkare och sen biträdande och sen överläkare där. Och en väldigt omtyckt läkare och person förstod jag när jag kom dit som mentalskötare. För att patienterna var, och personalen tyckte väldigt mycket om henne också, men patienterna var otroligt, ja, nästan kärleksfulla när de pratade om henne. De frågade ofta så här, hur är det med Karin, och Karin Russell hette hon. Så att hon var, jag förstod att hon var en väldigt fin läkare. Och det var på en tid när läkare i allmänhet och psykläkare kanske ännu mer ofta var rätt distanserade till patienterna. Mm. De gick i sin vita rock där på ronden liksom och sådär. Så var det bra med det. Men hon var väldigt intresserad av människor. Men hon var akademiker förstås, hade ju, eftersom hon var läkarutbildad och sådär i botten. Men hon var inte heller sådär att du måste. Jag tror att det där är en generation som själva hade upplevt att de måste. Ofta från sina föräldrar. Och typiskt så blir det liksom tvärtom då. Jag tror att min generation överhuvudtaget, många som inte har känt att, och det är nästan som att föräldrarna har reagerat på hur de själva har känt ett krav. Och sen så blir det nästan tvärtom. Du ska göra vad du vill. Gör vad du känner för. Sådär. Så det var, jag kände inga krav att jag måste utbilda mig till något fint, utan jag fick göra vad jag ville, och det gjorde jag liksom väldigt mycket.
Det blev ju bra.
Ja, det blev bra. Jag har inte varit rik och framgångsrik, men jag har gjort väldigt mycket det jag tyckte var kul ändå liksom, och det jag velat göra liksom.
Fanns det musik i familjen och hemmet?
Det fanns musik. Både morsan och farsan tyckte väldigt mycket om musik. Och farsan gick på Nalen redan från början. Alltså, för han var ju född 1912. Oj. Så han gick ju där när det började. Och på jazz liksom. Som ju var ganska kontroversiellt på den tiden. Det var ju inte alls någon fin musik från början. Utan det var ju hatat av alla gamla duktiga liksom, klassiska människor och sånt där. Så att han var stor jazzfan. Gav mig jävligt bra jazzplattor och lyssnade på det. Morsan var... Och klassiskt. Morsan lyssnade på klassiskt, men hon var jävligt hipp vad det gällde liksom. Hon hängde med väldigt långt i liksom popsvängen. Så hon gav mig, jag fick liksom istället för veckopeng så fick jag popsinglar från att jag var kanske 6-7 år. Så jag har en fantastisk, jag har kvar några stycken här borta. Det står en lång radda med. Hade en fantastisk skivsamling som var först singlar.
Vilken var den första singeln då?
Ingen aning. Det kan ha varit typ Mary Poppins. Jag vet inte fan vad det var för någonting. Mm. Men sen var det var singlar och det var ju mycket bra grejer. Det var ju liksom mycket pop och rock. Mycket som låg på 10 i topp. På den tiden hade liksom singlarna, om man köpte de som var pressade i Sverige, så hade de, det var ju de här tunna pappers omslagen. Och sen stod alltid 10 topplistan på baksidan. Så det var ju mycket av de här grejerna som var hits då liksom. Men det fanns väldigt mycket cool. Om jag kollar igenom dem nu så är det väldigt mycket som jag fortfarande tycker är bra. Och det som är mera lustigt liksom. Men sen när jag blev typ, jag ska säga 13-14, då ska man ju få mer veckopeng. Mm-hmm. Och då blev singeln LP istället. Så då fick jag en LP liksom. Uh-huh. Så att, och jag var ju ett enormt musikfan, så att jag sprang, det fanns en liten affär i Abrahamsberg precis ovanför tunnelbanestationen som var en sån här kombinerad pappershandel och skivaffär. Det var ofta kombinerat på den tiden liksom. Man sålde lite olika saker på samma ställe. Längst inne där hade de liksom backar med skivor. Och det var liksom veckans höjdpunkt. Det var att gå dit och liksom kolla sådär. Vad har kommit då? Vad finns det för någonting? Och sen så småningom så började det komma coola skivaffärer. Och jag hade en favoritaffär. De kom ju ungefär mitten av 70-talet. För att från början, innan dess så var det ju bara vanliga skivaffärer. Och Lens hade en ganska bra, de hade en ganska bra stor skivhandel. Det här var när det fortfarande bara var vinyl. Mm. Men sen kom de här, mitten av 70-talet kom de här Space Records. Och min favorit, och det fanns liksom ett gäng. Faktum är att vad heter de som ligger på Skånegatan?
Pet Sounds.
Afasin här. Pet Sounds kom ju också ganska tidigt. Fast då låg de ju inne i stan, inne i city. Men faktum är att min favoritaffär var ett konstigt litet ställe som heter Wolfie's Impossible Record Store. Som låg på Klara Norra Kyrkogata. En bit nedanför Hötorget. Och Klara Norra Kyrkogata var ju liksom, det var ju Stockholms Carnaby Street. Där fanns det massa coola affärer. Och Wolfie's var en av dem. Och Wolfie var en tysk med stort burrigt hår och skägg och glasögon. Och jag har hört att han gillade pojkar liksom som preferens. Det var ingenting som jag... Han tyckte väl inte att jag var tillräckligt snygg kanske, jag vet inte. Men han var supercool och han hade örnkoll. Och han hade liksom grejer som ingen annan hade. Han hade liksom krautrock, den här coola tyska rocken. Han hade Kraftwerk. Mm. Allt det liksom, han var ju uppenbarligen en fan själv. Så en fredag när jag kom in där med min veckopeng för att köpa en platta, så frågade jag liksom, honom frågade man bara liksom, har det kommit något bra? Och då bara vände han sig om, så tog han fram Lou Reed Berlin och la på disken och sa, den här ska du ha, det här är din platta. Okej, Så pröjsade man, så gick man hem, satte på den och så var det bara magiskt liksom. Alltså, Wolfis var ett superställe.
Så det var din musikaliska explosion kanske, eller?
Ja, alltså den höll på, ska jag säga, för att alltså, jag var liksom ett Beatles-fan när jag var skitliten. Alltid varit liksom super inne på musik och framförallt förstås pop och rock liksom. Sen började ju smaken, man började ju där med pop liksom. Sen började det bli mer och mer rock'n'roll. Och sen kom ju alla de här coola banden. Jag har också en brorsa, som en halvbrorsa som är 16 år äldre, som också hade extremt cool smak. För det var ju så här på den tiden att när Velvet Underground till exempel kom, det var ingen jävel som hörde det här. Det var ingen som visste vad det var. Men min brorsa hade den här bananplattan, liksom Andy Warhol-plattan. Så han... Och massvis med andra coola grejer. Så att på något sätt så handlade det, på den tiden så handlade det om att ha kanalerna för att få reda på. Wolfis var också ett sånt ställe. Folk som var som portaler, som liksom visste, som kunde liksom ta in de här coola grejerna. För gick du till Åhléns, då var det liksom alla de vanliga plattorna, väldigt mycket plattor, men liksom inget urval. Jag tror att på något sätt så hittade man genom en brorsa eller en, vad det nu var, en kompis eller liksom en, de här skivaffärerna, de hade ju samma funktion. Det fanns ju inget YouTube heller eller något, någon liksom Spotify eller någonting, utan man var tvungen att ha vägledare liksom, en guru. Alltså Wolfie var ju liksom en guru. Man gick dit så, den här ska du ha liksom. Och det stämde ju nästan alltid liksom. Men jag höll på hela tiden med musik. Och sen började jag spela i band. Och det var också i den här första skolan, ABBA. Jag skulle säga 1975 skulle jag väl säga. När jag var typ... Nej fan, 1974. 15.
Berätta om ditt första band.
Mitt första band. Och det är par av de killarna som... Eller de flesta av dem lever fortfarande. En av dem har dött faktiskt. Det är trummisen. Mitt första band hette Attacus. Och innan det hette Attacus, när jag kom med, så hade det hetat Selfo. Inte Selfie, utan Selfo. Okay. Och det låter ju lite som ett tvättmedel eller något sånt där, kan man tycka. Liksom. Mm. Jag vet inte varför det hette Selfo, men Attacus var... det latinska namnet på en jävligt flummig fjäril som var jävligt stor så här och bred. Och det var inget namn som jag valde, utan det var liksom, jag tror att det blev till ungefär samtidigt som jag kom med. Och det var trummor, Beje på trummor, Björne på bas och Lasse på elgura.
Och du?
Och jag kom med på sång. Mm. För att innan dess så hade Lasse sjungit, tror jag, mest. Men jag var ju liksom på något sätt mer sångare än någonting annat. Mm. Så då blev vi liksom ett band med mig som vokalist. Och sen ändrades det där bandet. Kom in lite olika människor i det där. Men det fanns under ett par års tid. Under de där åren så, förutom att vi repade i en liten, verkligen en litet skithål, ett hål i väggen nere i källaren i den här. Och att man inte har fått tinnitus av det är ett fullständigt mirakel. Mm. För det var, vi lirade jävligt högt och det var jävligt litet och det var stenväggar. Men sen var vi ute och spelade på ungdomsgårdar. Och
vilken typ av musik då?
Ja, men vi var som ett blandband. Det var liksom väldigt mycket rock'n'roll. Det var allt från Deep Purple till David Bowie till liksom... jag tror de olika medlemmarnas... favoritgrejer kom in. Men jag gillade ju egentligen det mesta. Jag har aldrig varit sådär bara en stil, utan det blev olika former av rock'n'roll från 70-talet som vi gillade. Så att vi var liksom som ett, ja, som någon slags blandband liksom. Bra låtar genomgående. Deep Purple Lazy kommer jag ihåg. Jag gjorde det där vrålet också så gott jag kunde, som Ian Gillan gjorde. Och sen var vi ute och lirade på ungdomsgårdar. Där det stod liksom halvpackade 15-16-åringar med en mellanöl i handen. Så man åkte runt väldigt mycket i Bromma och spelade på de här ställena. Och sen var det inte så mycket mer. Vi repade, vi hade, till slut så hade vi någon replokal i ett skyddsrum. De var väldigt, SLs skyddsrum var väldigt populära replokaler på den här tiden. Någonstans långt utåt universitetet. Och sen var det mest att man stod och repade. Och sen kom det någon slags Yes och Genesis-period i bandet. Det var inte jag som förde in den, utan det var en ny medlem. Som hette Christopher Stewart då, som hette Nadine nu och sjunger med riktiga Genesis-stjärnorna. Skitkul, har gjort världens karriär. Det är en gammal, väldigt god vän. Men han hade med sig Yes och Genesis. Han var helt insånkad. Och Yes och Genesis är ju liksom väldigt långa låtar med en massa breaks och grejer så hit och dit. Och symfonirock var ju liksom begreppet. Och på något sätt så, det röktes ganska mycket hash också under den här tiden. Jag hade inte börjat med det då än. Men de andra gjorde det. Och jag tror att den här haschen bidrog till att låtarna blev liksom bara längre och längre. Och svårare och svårare.
Och långsammare.
Ibland väldigt långsamma. Men det var mycket temposkiften också. Så att jag tyckte att det blev väldigt svårt att komma ihåg. Det var som att liksom brasset gjorde att låtarna blev liksom oändligt långa och väldigt komplicerade, och jag hade ganska svårt att förstå meningen med dem. Så att sen när jag slutade där och Christopher, som han hette då, tog över som sångare helt, så började jag spela med ett gäng gamla hippisar som spelade rock'n'roll och drack bärs på fredagarna. Och de lirade liksom Rolling Stones, John Prine, The Band, Bob Dylan. Så här. Bra, enkla, smarta låtar. Och sen så var det var väldigt lite krångel med dem. Så att då gick jag dit.
Men det här måste ha varit 70-talet, slut på 70-talet.
Ja, det här är 77-78.
Och då kom ju punken också till Stockholm eller Sverige i världen.
Ja, punken kom.
Hur påverkade det dig? Hängde du på punk-svängen?
Det påverkade mig så att jag tyckte att det var jävligt häftigt. Och jag hade ju liksom redan hållit på med, jag tror att det var många som började spela i punk-svängen som inte hade spelat tidigare. Och det var ju också en av de stora styrkorna med punken, att alla fick ju vara med och lira liksom. Men jag hade ju redan varit med ett tag. Och jag hade ju redan lyssnat på Velvet och en massa grejer som inspirerade i någon mån också punken liksom. Och en massa annan rock'n'roll egentligen. Så att jag tror att jag tyckte att det var skitkul. Jag minns jag hörde, jag var faktiskt på fest hemma hos den här Christopher som jag pratade om, som kom in i bandet och tog med sig liksom Yes och Genesis in i oändliga låtar. Det var fest hemma hos honom, så kommer jag ihåg att jag kom in i ett rum. Mm. Och jag hade inte hört, jag hade hört talas om Sex Pistols liksom. Och de hade precis släppt en platta. Jag hade aldrig hört dem. Så jag hade egentligen inte hört något av det som kallades för punk. Men direkt när jag hörde plattan så fattade jag vad det var. För att det var så tydligt liksom. Energin och liksom draget. Och jag tyckte ju det var skithäftigt. Men jag tror att det som betydde mest för mig var nog liksom själva energin. Och det här tillåtande att man liksom fick göra, det kändes, för mig så sa den här musiken att liksom gör vad du vill, liksom gör vad du behöver, säg vad du behöver säga. Det var vad den här musiken betydde för mig. Och sen var det ju också så att det kom, en annan jävligt bra effekt av det här var ju att det kom plötsligt en massa ställen som man kunde spela på. Liksom de gamla egentligen musikrörelseställena som redan fanns blev ju liksom punkställen och så. Så att man kunde ju spela på de här ställena runt omkring i Sverige. Och även i Stockholm fanns det plötsligt ställen man kunde spela på. Ja. Musikverket var ett av dem liksom. Men det fanns ju både ungdomsgårdar som Fyran in i stan och andra ställen med. Så att plötsligt fanns det en scen. Och plötsligt så gjorde folk liksom plattor utifrån någon slags liksom så här gatunivå där liksom, ja men du behövde inte ha något skitstort skivbolag och du behövde inte vara någon rockstjärna, utan du kunde bara göra din grej ute. Det var ju precis vad vi gjorde, jag och Lasse, när vi liksom startade De Dummaste. Vi var väldigt, jag skulle säga att vi var väldigt influerade av den rörelsen liksom på det viset. Och vi träffades ju 1979.
Ja, Lasse, det är alltså Lars Kleveman.
Lars Kleveman.
Och ni bildade bandet.
Även operasångare Lars Kleveman. Tenor. Lars Kleveman.
Och ni bildade bandet.
Just nu de på dummaste turné. Ja, så här var det. Vi gjorde så här. När jag var 12, då var jag övertygad vapenvägrare. Det är ganska tidigt för att vara vapenvägrare, men jag var det i varje fall. Mycket inspirerad av mina kusiner som hade också vapenvägrat. När jag var 18-19 eller vad det var, så var jag inne på brudar och sådär. Och då hade jag liksom, som man gör då, särskilt i den åldern, tappat fokus helt. Så att jag hade liksom glömt bort det här med vapenvägrare. Så jag åkte på den jävla mönstringen. Faktiskt med den här Kristoffer igen. Och vi hade rökt brass hela natten för att försöka liksom... Vi tänkte att vi skulle vara så förvirrade när vi kom dit så att de inte skulle vilja ha oss. Men det funkade inte riktigt. Utan jag hamnade i KA2 nere i Karlskrona som kustartillerist. Helt idiotiskt. Och jag lyckades inte alls köra med att jag var vare sig bög eller sängvätare eller liksom schizofren, utan jag hamnade där. Vilket ju var ganska idiotiskt liksom på ett sätt. Men det, bortsett från att det var rätt tråkigt ett tag, så tycker jag ändå att det var, efteråt kan jag tycka att det var ganska intressant liksom sådär erfarenhet. Men precis i slutet av lumpen så träffade jag Lasse på en fest hos en gemensam kompis. Och jag tror att det klickade ganska snart liksom. Vi var bägge ensambarn med, egentligen bägge två ensambarn med äldre halvsyskon som vi inte hade levt med på det viset. Så det var lite som att träffa en brorsa liksom. Och vi var ungefär lika knäppa bägge två, fast på lite olika sätt. Så efter någon fest, när bara han och jag i princip satt och krökade tills vi inte visste vad vi hette, så då hade jag sagt att vi borde starta ett band som heter De Dummaste. Och vi satt och lyssnade på Iggy Pop, Dum Dum Boys. Mm. Så det var den låten som var liksom influensen till namnet också. Och så gjorde vi det. Mm. Så att det var väldigt kul att träffa Lasse. Och vi började ju göra musik ganska snart efter det. Och har ju haft lite sådär pauser, men vi har ju aldrig slutat liksom.
Jag har varit pågående band sedan 79 då, med lite semester. Men om man säger framförallt, om man aldrig hört De Dummaste, ska man förstås sätta på en skiva eller radio. Men kan du beskriva musiken?
Nej, jag vet inte. Alltså, det första vi gjorde, det kallas för kassett. Och det var för att den gavs ut på kassett. Den hette Martin Rössel, Lars Kleveman och De Dummaste. Det spelade vi in på ett ställe som var jävligt häftigt, som hette EMS, Elektronmusikstudion, som låg på Kungsgatan 8. Precis innan Norrlandsgatan, om man kommer uppifrån Sveavägen. Och det var en skitspacad studio. Det var Europas största elektronmusikstudio. Och det var ju liksom innan det fanns digitalt ljud, utan det var en gammal elektronmusikstudio med såna stora jättedatorer och oscillatorkort och fantastiskt kontrollrum som såg ut som Månbas Alfa. Men det hade varit Sveriges radiostudio på stan innan dess. Så det var en väldigt speciellt ställe. Där gjorde vi vår första platta, och den har ganska mycket synt ljud i sig, för att jag hade köpt en mikromog som var en liksom en cool liten synt som fortfarande står där inne, nästan så vi kan se den nu inne i studion. Så det är ganska mycket synt på det första vi gör. Men det är också trummor och liksom rock'n'roll. Så det är någon slags konstig blandning. Men den här mikromogen blev ganska central ändå i ljudet om man lyssnar igenom den. Och det sista vi har gjort är lite samma sak. Det är lite grann en lite nostalgi liksom att vi är tillbaka i det här syntlandskapet. Samtidigt har vi aldrig varit syntare utan det är någon slags hård synt bitvis. Och sen är det ibland ganska drömskt kan det vara också. Men jag tror att anledningen att vi gick tillbaka till det där med syntar så pass mycket nu, det är för att det är någon slags rötter. Det finns i det där. Den här senaste Demento är det väldigt mycket så. Väldigt mycket så på. Det är väldigt svårt att beskriva. Det är väldigt svårt att beskriva musik. Ska man jämföra stilmässigt med några band, vet du fan vad man ska ta till egentligen. Alltså, jag tror folk får faktiskt gå in och lyssna. Ja.
Och det var text på svenska?
Text på svenska. Och det var också en grej, tror jag. Har varit en grej hela vägen för Lasse och mig. Att vi bägge hade börjat skriva texter på svenska som var rätt egna. De var ju såklart våra egna texter, men vi hade någon slags liksom, jag tror vi sa ganska tidigt att liksom vi skulle försöka att inte censurera oss, utan texterna är ganska radikala liksom bitvis. Och det är både Lasse och jag, så har det varit hela tiden, som skriver texter och gör musik. Så det är någon slags bizarre Lennon McCartney-variant liksom.
Ni turnerade mycket under 80-talet?
Nej, vi har aldrig turnerat speciellt mycket. Vi gjorde inte det, utan vi gjorde liksom mer nedslag. Stockholm förstås, men även liksom de stora städerna sådär. Så att vi har aldrig varit något turnerande band riktigt liksom. Och vi har inte haft några kulturstöd heller.
Nej, men just att jag frågar liksom om du kan beskriva faktum, för det att jag liksom, jag kan själv inte beskriva vad det för genre är.
Nej.
Det är liksom, det är eget.
Ja, det är ganska svårt att säga vad det är för genre, tror jag. Men alltså, om man och det handlar inte om att försöka göra sig märkvärdig på något sätt liksom. Det kan man väl, lite märkvärdig kan man väl vara. Nej, men alltså om man säger, om man går tillbaks till, om man åker i en tidskapsel tillbaks till liksom 80-81 och lyssnar på hur band lät då, så kan man nog fatta, då kan man nog fatta en del av våra liksom val. Men jag tror vi har alltid gjort lite uppror, eller jag tror så här, en del band, och det är ofta väldigt bra band, de kan nästan bara låta på ett sätt. De lirar, nu tänkte jag på Frippes kapell plötsligt också. Ni hade ett sound som var ganska självklart, ditt band. Som var liksom den sättningen ni hade. Den typ av låtar du skrev, ni skrev. Många bra band funkar så att det liksom, det ger sig på något sätt. Man får ett sound. Och då blir det en tydlig stil. Jag tror vi var lite för mångsidiga, och det kanske är ADHD där också som spelar in. Vi hade svårt att vara bara en stil, utan vi gillade det här att prova olika vägar. Så därför blir det också svårt att säga att det är en genre, för att som sagt, det kan vara syntar, det kan vara liksom trummor, rock'n'roll, det kan vara liksom nästan klassiskt ibland liksom. Det är mer att man gör låtidéerna på det sätt som man tycker funkar med den sättning som man tycker att de ska ha. Det roliga med sista plattan är att den är nästan den mest konsekventa plattan, tycker jag, Demento. Där är ändå är på något sätt ett sound som går igenom det och en känsla som går igenom plattan. Det finns plattor som är mycket mer spretiga. Men det är lättare, jag menar, ta Weeping Willows eller vad du vill, då vet alla vad det är för någonting, vad det är för stil. Här är det liksom, och de lirar ju dessutom mycket covers, vilket vi väldigt sällan har gjort. Här är det lite mer spretigt, kan man säga.
Ja, och sen senare på 80-talet så hade du solokarriären med Martin Rössel.
Solokarriären.
Det var ju lite kanske lättare att beskriva.
Ja, det tror jag.
Hur kändes det att, eller hur kommer det sig att du tog det steget?
Nej, men jag tror att vi lirade ungefär fram till 83-84. Liksom med, vi hade ett grundband i De Dummaste som var väldigt bra, som var jag, Lasse och Anders Härnestam på trummor och Henrik Stave på bas. Och Anders lirar ju med, han har ju lirat med de flesta, höll jag på att säga. Han har lirat med Tåström väldigt länge nu, men han är ju founding member av Weeping Willows och har spelat med de flesta. Han är ju
Stefan Sundström,
många andra bra. Så han är en ruggigt bra trummis, men han är också faktiskt en ruggigt bra låtskrivare, vilket inte alla trummisar är, men det är han. Så vi hade ju ett jävla starkt, och Henrik var, jag träffade Anders faktiskt på Beckis, han jobbade i köket på en avdelning som jag jobbade på där 1980 och sådär, jätteung liten pojk, och han lirade med ett reggaeband då som heter Sju Såser, som kom från Blackberg. Och vad för slags såser, kan man ju fråga sig då. Fyra rätter, sju såser. Men där, i det här bandet så var också Henrik Stave med som spelar bas. Så Anders och Henrik och Lasse och jag var liksom grundbandet hela tiden. Och sen tröttnade vi. Anders fick väl jobb med Kommando där, började lira med dem. Som också kompisar som jag också har proddat. I den vevan ungefär. Och sen började Lasse och jag göra lite sologrejer efter det. Lasse gjorde en soloplatta som jag proddade. Jag gjorde en soloplatta som inte blev så bra. Och sen 3 år senare så gjorde jag en platta på Radium 1987. Med en låt som heter My Eyes, som blev liksom en hit och sådär, och den fick överhuvudtaget fantastiska recensioner. Och Radium var ju ett väldigt coolt skivbolag i Göteborg, som hade Freddy Wadling, och de hade Marielle, och de hade Sator, och de hade Union Carbide och så vidare. Jävligt bra akter, jävligt bra artister, och absolut noll koll på hur man skulle sälja dem eller få ut dem. De hade bara cred, ingenting annat. Men de var bra. Så den plattan gjorde jag där. Och som sagt, de var inte så bra på säljaren så där. Det var inte deras styrka. Och då tröttnade jag lite på det där, och sen så gjorde jag 2 plattor efter det på Sony, som ju var ett stort kapitalistiskt kommersiellt bolag. Det tyckte väl en del var lite svek där, men så att där blev det liksom solokarriär, och en del lirande kring det. Och sen kom De Dummaste tillbaks liksom 90. Då gjorde vi en, faktiskt utgiven på Sony, en ganska spejsad låt som heter Huset är fullt med syra. Där vi hävdade att vi var liksom originalen, det var vi som hade börjat rappa liksom och så vidare. Så att i och med det så hade vi liksom tagit upp De Dummaste igen. Jag och Lasse började skriva låtar, och sen gjorde vi ett antal plattor under 90-talet. Våra första CD-plattor egentligen då. Så sen var det igång igen liksom. Men jag har ju fortsatt att göra sologrejer. Också senare, bara för några år sedan, så gav ju Erik Axel Sund ut en soloplatta, en solovinylplatta. Som jag faktiskt är jävligt nöjd med. Så att det har inte försvunnit. Jag har faktiskt Jag har faktiskt en platta som är helt klar på svenska. Som också måste ut på något vis. Med en massa fina musiker som är med och spelar på också. Så att det har väl gått lite grann omlott, de där sologrejerna och de dummaste och en del andra liksom produktionsuppdrag och sånt där.
Men du jobbade även på Sveriges Radio i massa år?
Egentligen inte under en massa år. Jag har varit liksom lite frilansande producent på Sveriges Radio sedan tidigt 80-tal. Gjort lite olika program om musik och framförallt var det musik, liksom idoler som jag gjorde program om i början. Ett om Velvet Underground, ett om John Cale och ett om Leonard Cohen. Och sen kom jag in mycket senare, 97, så kom jag in som producent på Morgonpasset, vilket var rätt otippat. Och jag var rätt tveksam till om jag skulle göra det, men jag fick frågan om jag ville producera Morgonpasset och då var både Annika Lantz och Rickard Olsson faktiskt samtidigt programledare där. Men jag gjorde det och var där ett halvår. Och det var ju ganska intressant erfarenhet också, kan man säga, att producera 3 timmar radio varje dag. Det var inget jag tänkte att jag skulle göra. Sen har jag fortsatt att göra mera liksom spridda grejer. Jag gjorde ett program om Irak. Om du ser, jag vet inte om du ser den där konstiga glasgrejen som står mitt på pianot längst fram där. Det är ju då en konstig skulptur av Ikaros. Ett av de få priser jag har fått i mitt liv. Det var för ett program som jag gjorde om Irak. Irakkriget 2007. Så jag har gjort mina... Jag har gjort mina liksom, men egentligen har jag inte jobbat en massa år på Sveriges Radio, utan det har mer varit frilansgrejer liksom.
Ikarospriset då? Vad var Ikarospriset eller är?
Ikarospriset är ett publicistpris för radio och tv som belönar, jag tror att det står någon, det finns någon stor tavla där ute i hallen där det står vad det är för. Men det belönade olika saker. Och det här belönar liksom... det är ett politiskt program liksom, som är gjort för P1. Och det hette Att bomba Irak, vilken hit. Och det var ett väldigt kritiskt program som handlade om hur Bush och de här neokonservativa som omgav honom hade bluffat sig in i det här kriget genom att påstå att det fanns en massa massförstörelsevapen och så vidare. Men sen så gör jag liksom en djupdykning i det där, kan man säga. Och får tag på en massa konstiga både militärer och skummisar som jag pratar med i programmet. Det har en ganska häftig form också, programmet. För jag kunde ju sitta här och göra det och lägga en massa tid på det. Så att det fick väl pris både för innehållet som ansågs vara intressant och viktigt, men också för att det var en häftig form på det. Så att ett pris. Jag fick inga speedway troféer eller boxningsplaketter, men jag fick i varje fall en jävligt ful glas Ikaros för ett radioprogram. Det är ju roligt.
Det kanske kommer mera.
Vem vet?
En annan sak som musik, jag tänker det här finns ett kultband som heter Filmen Arthur and the Dung.
Just det.
Som var början på 70-talet någon gång, de slog igen och fick en Grammis.
72.
Och ingen visste vilka de var.
Nej.
Det ryktades att det var 2 bröder från Skåne någonstans.
Jag kan säga så här, de pajade ju hela Grammis-grejen.
Ja, de la ner det sen nästan, eller?
Ja, de la ner det i flera år, därför att det blev sån jävla... Jag tror att det blev ett slags krig, väldigt lokalt, mellan liksom proggrörelsen egentligen, som på något sätt Filmen Arthur representerade på sitt sätt, och de kommersiella bolagen som kämpade för att man skulle liksom lyckas med... Det här var ju till och med innan ABBA hade slagit igenom liksom. Så att det uppstod någon slags liksom ställningskrig, och de hamnade mitt i det. Därför att proggbolagen tyckte att de var jävligt coola, vilket de ju var, roliga, medan de andra tyckte att de bara var skit liksom. Stickan Andersson tyckte bara att det var värsta skiten han hade hört. Och det har ju ABBA också liksom uttalat sig om, att de tyckte rent illa om dem liksom, Benny Andersson. Så jag tror att det var därför de stack hål på den där bölden liksom. Men ja, jag menar så jag...
Och de slog på kastruller ungefär och sjöng. Och lite
inkomma gästa, inkomma gästa, inkomma gästa, inkomma gästa, har ni kaffe, har ni kaffe,
och så vidare. Men, ja. men när jag var då, vad fan kan jag ha varit, 12-13 år, så hörde jag deras första platta som jag har här någonstans, som är ju den sätt och vis mest geniala av deras plattor liksom. Och det är ju, det är inte bara inkom och gösta, utan det, den är ju full av underbart vansinne på bred skånska.
Och jättefin melodi också. Du är min enda vän,
du kommer på dig varje dag. Du är min enda vän, men du kommer aldrig igen.
Du är min enda vän.
Ja. Alltså jag älskade verkligen Phil & Arthur. Och de var ju, och jag kan tycka fortfarande att de är liksom det mest underground som har gjorts i Sverige liksom. Så när vi gjorde vår första kassett då på den här M-studion, så gjorde vi faktiskt en cover på en av de här låtarna som heter Men vad fanken, med syntar. Och liksom, det här är ju egentligen bara, ja, det är väl ungefär 8 år efter att liksom deras platta kom då. Och det var ju så att, det var ju ett enigma, det var ju liksom ett mysterium på riktigt. Liksom. De hade liksom slagit ner som en bomb, och det var ju liksom, folk undrade ju verkligen vilka fan det var. Och det var liksom spekulationer att det skulle vara bröderna Vie, eller att det skulle vara Risken Finns. Och jag kommer ihåg att jag tänkte tidigt att liksom, men det är klart det är inte det. Folk letar alltid bland kändisar, för de tror att det måste vara kändisar för att det ska vara någonting bra. Men jag hörde ju på en gång att det inte var någon av dem liksom. Även om Risken Finns är lite, kanske lite åt det här med bröderna Vie, det är så dumt så klockorna stannar. Men vi skickade i varje fall, vi skickade en kassett till Silence som hade gett ut Phil & Arthur. Och sen kom det efter några månader, så kom det ett vykort som jag faktiskt har här. Där som var från Phil & Arthur. Där de tackade så mycket. Det var Phil & Arthur då som har skrivit det. The Dang har inte haft lika mycket kommunikation med. Men det var jättetrevligt vykort. Det var någon sån här posten vykort, någon sån här med någon vy, så här väldigt väldigt liksom allmän vy på någon liksom naturbild som var så här svårdefinierbart. Och de skrev liksom att vi tyckte den var jättebra, och det är precis så här vi skulle ha gjort den idag då, med syntar underförstått. Och vi hörs framöver, undertecknat PHA. Och jag blev förstås jätteglad. Och sen var det ju så på den tiden att, ja, hur hördes man? Jo, man ringde på telefon, fast telefon då. 81. Eller 80 var det här. Eller vad kunde man göra med? Jo, man kunde skriva brev. Det fanns ju inget mail eller någonting sånt där. Så att nästa gång blev inte förrän vi gjorde nästa cover. Och det var alltså 15 år senare. Och då gjorde vi Henning i sin presenning, som är en annan fantastisk låt från den här första plattan. Det ligger en man i hamnen, du. Han har sitt bagage i famnen, du. Det är Henning i sin presenning, Henning i sin presenning. Gjorde vi den i en ny version och skickade den CD den här gången till Silence. Och samma sak då. Det kom ett jättetrevligt brev efter ett tag. Och skitkul. Så vi hade liksom kontakt med varann. Och sen är det ett nytt tidshopp fram tills för bara ett par år sedan. Då höll vi på med den här plattan med Demento. Och så hade jag fått för mig att vi skulle göra Ingenting i din hjärna. Som är en av de absolut bästa låtarna på den här plattan. Men då tänkte jag så här.
Med filmen Arthur and the Dung.
Med filmen Arthur and the Dung.
Eller
av filmen Arthur, med filmen Arthur and the Dung. Från deras första platta. Och då tänkte jag så här, fan vad kul om man kunde få med dem på något sätt den här gången. Så då skickade jag den till Silence innan den var klar. Jag skickade bara en råmix, en MP3 till Eva och Anders på Silence. Och så kom det svar ganska snabbt. Nu går ju allting mycket fortare för nu är det mail. Så här, jag har skickat vidare den till filmen Arthur. Får vi se vad han säger. Och sen kom det mail från filmen Arthur efter bara ett par dagar. Som sa så här, det vore jättekul. Vi kanske kan hitta på något. Fast han var lite så här, samtidigt var han lite så undvikande om när. Utan, och lite så här, jag vet inte vad vi ska tillföra till det här. Men vi kanske kan göra någonting, lite så där. Och sen så gick det, jag vet inte, ett halvår. Och så tänkte jag, ja, men det blev ingenting av med det här. Så jag skickade ett nytt mejl. Och då kom det svar ganska snabbt där han sa att ja, det har varit så mycket att göra och hitan och dita. Men vi gör någonting. Vi skickar några filer. Och sen den julen så kom det plötsligt en massa wave-filer. Där filmen Arthur hade sjungit in och The Dung hade spelat munspel väldigt bra. Och sen så började jag mixa ihop det där och fick ihop det där jävligt bra. Och sen tog det ganska lång tid innan den plattan kom ut med det här på. Men det blev, jag tycker det blev sjukt bra. Så det är första gången som vi gör någonting ihop då. Men vad som också hände då var att vi började mailväxla med varann väldigt mycket. Så vi har haft jävligt mycket kontakt via e-mail sen dess liksom. Om allt mellan himmel och jord. Så det är väldigt roligt. Det är liksom, det är ju över 40 år nu sen vi liksom hade kontakt första gången.
Men har ni träffats?
Nej, vi har inte träffats.
Aldrig någonsin?
Nej, vi har inte träffats in real life. Men jag tycker inte att det, min första inställning till dem och vilka de är liksom att dels är det ganska skönt att alla människor inte behöver synas. Och sen känner jag så här, det blir vare sig bättre eller sämre av att man vet vilka det är eller inte ens att man ses. Vi har ju haft liksom skitrolig kontakt via mail och snackat väldigt mycket om musik och idéer och allt möjligt annat också. Men det skulle inte bli ett dugg bättre för att vi träffades, utan vi har ju den här kontakten som vi har liksom. Och det är ju också musik, apropå de här kanalerna då, som vi pratade om, de här liksom ingångarna, det är ju också musik freaks liksom. Så att det är väldigt roligt, och det är väldigt roligt också att snacka om musik. Men jag har ju liksom min ganska tydliga bild av varför de är hemliga, varför de inte är liksom, och det har ingenting att göra med om de är kända eller inte, utan det har att göra med att, och det tycker jag också så jävla mycket om, det har att göra med att de vill inte vara kända. De är på sitt sätt ganska blyga. De vill liksom inte, de vill inte synas. De vill inte vara några ansikten. De vill inte vara några som folk håller på liksom ska intervjua om vad de käkar för liksom fredagstacos eller liksom vad de går på för fester, utan de har gjort det här. Och det är liksom, that's it.
Ja, det blir ju kult också. Om man säger, de måste ju vara rätt till åldern om också, om man säger. Och den kultstämpeln skulle vi liksom pysa ut lite grann om de satt i morgonsoffan och berätta om sig själva liksom.
Kanske. Totalt, fullständigt. Och det finns några få artister som har haft liksom hemliga grejer. Dels att de har varit hemliga, vilka de själva är, eller saker som de gör som är hemliga. Till exempel Harpo Marx i Bröderna Marx. Han var ju alltid stum i filmerna. Och han trodde ju stenhårt på att han skulle aldrig liksom tala offentligt. Därför att det skulle förstöra liksom hans trovärdighet. Och det är ju precis så med dem också. De har ju hållit på sig. Och jag tycker det tycker jag är suveränt. Men jag tror också så att det har en praktisk nytta. Och det är liksom att många människor idag särskilt vill bara synas och bli kändisar. Och de är precis tvärtom. De vill absolut inte synas. Och det tycker jag är så jävla skönt. De har gått från att vara idoler till att bli någon slags kompisar som man aldrig har träffat. Men ändå så är man kompisar liksom.
Du nämnde tidigare att din mamma Karin var läkare och
ja.
Pappa James var författare.
Ja.
Men nu har ju även du börjat skriva, eller du har gett ut, debuterade 2020 med boken Gurare.
Stämmer bra.
Berätta om boken Curare.
Ja, vad ska jag säga om boken Curare? Men det började med att min farsa var som sagt författare och alltså att skriva en låt eller en låttext, det är ju också att berätta en historia på ett sätt, även om det ofta är en ganska enkel historia kan man säga. Men det där med att berätta har jag väl hållit på med jämt. Det kan man göra på olika sätt liksom. Jag har nog skrivit eller börjat skriva på saker väldigt länge, men jag har aldrig slutfört det liksom. Och det kan ju bero på lite olika saker. Dels kan det bero på tålamod. Det är ganska långdraget att skriva en bok. Men sen kan det också bero på att man inte kan det. Alltså för det är ju också, alltså skriva en bok är ju någonstans också en teknikfråga. Det är ett hantverk liksom. Jag träffade två stycken deckarförfattare som är en deckarförfattare, nämligen Erik Axelsund, Jerker Eriksson och Håkan Sundqvist, för ett antal år sedan. Och jag blev inspirerad av dem. Vi blev liksom kompisar, men jag blev också inspirerad av dem och kände att ja, men fan, en deckare skulle kunna vara kul att försöka skriva. Så jag fick en idé i samma veva som jag tyckte var stark. För det är ju en annan grej. Man måste ha en idé som håller liksom, för att skriva, för att orka också skriva en bok, för att ha kul med det. Så jag började spåna på den, jag började skriva på den, och sen så blev det inte så mycket mer förrän en kompis sa ska vi gå en skrivarkurs? En kompis som också skriver. Jag vet inte, skrivarkurs. Ja, men det är en gubbe som heter Sören Bondesson. Han satt på Ordfront här borta på Karlbergsvägen, inte långt därifrån, och hade kurser. Ja, men fan. Ja, men okej då. Det blir en slags utmaning. Gör det på riktigt, liksom. Så att jag anmälde mig till den där kursen, men min kompis, fick något annat att göra, så jag fick gå dit själv. Men den var fruktansvärt bra, den där kursen. Därför att Sören var en otroligt bra lärare för mig. Och han förklarade saker som blev liksom lite nycklar för mig, som gjorde att jag fattade en del saker om skrivanden som jag inte hade gjort. Plus att det var en väldigt kul kurs, för man sitter och läser varandras grejer och sånt där. Det är ganska stimulerande att se både när folk är bra och när de gör mindre bra, och få också läst sitt eget av andra. Det blir en bra feedback. Så att efter det där sista, vi höll på en hel vinter, vi höll på från februari till maj. Det var inte ens speciellt dyrt, vad fan kostade det, 5 000 spänn, det var som en termin nästan, liksom. Helt otroligt, varje tisdagskväll. Så när det var slut, och då hade inte jag liksom presenterat min bokidé i den där skrivarkursen, för man skriver ju alltid saker på sånt där. Sista uppgiften var att skriva ett synopsis, och då skrev jag ett synopsis till curare, det vill säga en plan för hur boken ska bli, vad den ska handla om. Och sen började jag skriva, utan bara helvete. Och sen 2 månader senare så hade jag skrivit liksom råmanuset. Så att jag hade väl tvivlat på, som säkert många andra har gjort, om jag skulle vara förmögen att skriva en bok. Men jag fick ihop den här boken, och jag skickade iväg den till förlag och fick kontakt med ett förlag, Lind & Company, och fick ett, så småningom, vi mejlade en massa fram och tillbaka, jag och förläggaren, så småningom så fick jag ett liksom mejl som var, jag fattade att det var ett besked liksom, om ifall de var intresserade. Och jag var nere hos Lasse i Småland då, hade precis kommit dit och såg det här mejlet och bara vågade inte läsa det. Jag tyckte det var så jävla jobbigt liksom. För jag räknade ju med att det skulle bli en refusering, som det brukar bli. Men då visade sig att de ville ge ut det. Så att det var ju fruktansvärt kul. Och sen fortsatte säkert lika mycket jobb till med att skriva klart det. För det var ganska yvigt skrivet, det här bokmanuset. Så jag gav ut den. Och det är en... Jag tror att det är en ganska läskig deckare. Och det som brukar kallas för, på fint språk, för protagonisten eller hjälten är en kvinnlig kriminalinspektör som heter Erika Hård och som kommer från en polisfamilj i Bromma, intressant nog, Vällingby. Hennes farsa var inspektör också. Han är också med i boken. Han är numera rätt så dement, sitter på demenshem. Och Erika hon är en ganska tuff, eller väldigt tuff polis som också är lesbisk. Och hon hamnar ju med ett mord som är jävligt konstigt. Som har begåtts på Östermalm i en väldigt flott lägenhet. Och det är ett väldigt makabert, konstigt slags styckmord som ingen begriper sig på. Det ser bara jättekonstigt ut. Man fattar inte varför och hur och varför någon har gjort det här. Och det här är ju då curare. Och sen så får man läsa vidare om man tycker att det, eller läsa boken om man tycker. Jag såg faktiskt att den finns på biblioteket. Jag var där igår. Jag fick en jättefin recension i Bibliotekstjänsts tidning och i DN faktiskt till och med. Så att, och sen håller jag på med nästa, men jag håller fortfarande på och tänker mest.
Men hur känns det då liksom att kunde liksom göra klart, att du kunde göra en bok som går ut på given, liksom hela den processen från att inte, ja, du inser att du är författare.
Ja, men alltså, det är ju förvisso så att det ges ju ut en jävla massa böcker. Och det mesta är väl kanske inte så genialt eller jättebra, om man ska vara helt ärlig. Men det är ju ändå lite grann som att bestiga ett berg. Och det är många människor som funderar på att skriva, eller skriver, eller vill skriva, eller vill ge ut saker och så vidare och så där. Som upplever det som någon sån här, det är ju som någon slags bedrift på något vis liksom, att göra det första gången. Men, och det var det för mig, och jag tror att jag ville se om jag skulle klara av det. Men det är också en resa, för att precis som den här Sören Bondesson då hade väldigt bra råd och idéer och liksom tankar kring att skriva, teknik också mässigt liksom, så är det så att det är ju någonting som man lär sig. Och sen är det inte säkert att jag tror nästan alla författare har också liksom tvivel, även stora författare har ju för tvivel och undrar om de ska kunna få ihop en bok till, även om de har gjort det. Men någonstans så tänker jag att har man skrivit en jävla massa böcker, så börjar man väl vänja sig vid att det faktiskt går att få till det. Men en kille till som gick på kursen fick faktiskt också en bok utgiven. Något ett år efter mig, en åklagare. Och jag tror att det som är gemensamt för oss två, fast det är två helt olika historier, det är att vi hade någonting som kändes angeläget att säga. Det finns i den här idén i min bok, så finns det från min sida, så finns det liksom en angelägenhet. Det är någonting som har drivit mig, som jag tycker känns viktigt. Som handlar om någonting, som betyder någonting. Och man kan ju skriva deckare, kan man ju skriva liksom, för att man tycker nästan för att det är kul eller spännande, eller man kanske tjänar jättemycket pengar på att göra det. Det finns de som har tjänat oerhört mycket pengar. Men jag tror att det är lite samma sak som när jag gör låtar ofta, att jag måste ha någonting som driver mig, som gör att det känns angeläget, att jag behöver säga det här. Det var samma sak med den här boken. Och uppföljaren till den här, som jag redan har börjat på, men som jag håller på på, det rasslar runt här som någon tvättmaskin upp i huvudet, håller på liksom fundera på saker i. Den har samma sak. Det är någonting som, det skrivs jävla mycket böcker ändå. Det behövs inte en bok till av mig. Men ja, det här är en historia som känns på något sätt känns viktig för mig att skriva. Får vi se vad det blir av det. Men det var ju fruktansvärt kul att få det här. Ja, vi vill ge ut din bok. Det är liksom helt otroligt. Jag stod och hoppade. Jag var i ett litet rum hemma hos Lasse på hans land. Jag stod liksom och hoppade med tårar i ögonen. Det var helt otroligt liksom. Jag trodde faktiskt att det skulle vara ett nej. Ett sån här välvilligt nej liksom. Men enormt kul. Det tar också väldigt mycket tid att skriva böcker. Så att det är lite så här.
Mm. Vi sitter här nu i din studio som ligger här i Vasastan. Hur länge har du haft den här studion?
Jag har haft den i nästan en mansålder. Jag har haft den i 21 år. Och vi kom hit 2001. Jag och John, som jag hade produktionsbolag med i 10 år. Som vi gjorde en massa radioreklam med, bland annat. Även radio. Men jag har blivit kvar här. Det är superställe. Det är en stor studio. Den är på 110 kvadrat. Och det är... Ja, men det är härligt. Det är ett schysst loungeutrymme där vi sitter nu. Och det är en jättefin studio och allting sånt där. Men nu är vi faktiskt på väg härifrån i juni. För att det ska göra stambyten och så vidare. Och det kanske är dags to move on, som Mink DeVille sjunger om.
Men vilka är det, någon sån här artister som har varit här som du känner extra? Det här har spelat in där, något oväntat.
Ja, men det är en räcka av fantastiska musiker och roliga artister och mer eller mindre knäppa människor och geniala människor. Anna Wallgren, otroligt cellist som har varit här och spelat. Hasse Lundqvist som är med mig här nu, som också är en sanslös musiker. Klerup har varit här och trummat och trillade av stolen till slut efter alla goda drycker och sånt som har fått i sig. Magnus Karlsson, sångare, var här och sjöng på mina låtar. Också väldigt roligt. Stockholm Strings, Lars Kleveman, Marty Wilson Piper. Det är väldigt många. Micke Nyqvist har varit här också och spelat in. Vi har faktiskt spelat in salige, fine Micke, spelade faktiskt in en auditionfilm här till en engelsk grej. Det var bara något år innan han dog. Ja.
Du följde honom till slutet ganska mycket där, eller?
Micke Nyqvist? Ja. Ja, men vi lärde väl känna varandra de sista åren, liksom sådär. Så att jag gjorde en video också med, där han är med till en jättefin låt. Som J.J. Johansson sjunger på. Han har aldrig varit här, men han skickade mig sin sång på en låt som jag hade skrivit. Och det blev Micke och Jenny Silverhjelm som spelar. De träffade aldrig varandra. Jag tror Jenny var lite ledsen över det, att hon inte fick träffa honom. Hon har jag spelat in här inne, och Micke har spelat in ute på stan. Så att ja, men det var en fantastisk person. Bill Skarsgård har gjort 12 auditionfilmer här. Oj. För att han var kompis med jättegod vän med Tintin, som är min extra son som bor i New York nu. Så det har varit en väldigt brokig skara. Det här är bara några av alla. Frippes kapell har varit här också, spelat in.
De är fantastiska. Men känns det sorgligt att lämna studion?
Nej, alltså det känns inte så sorgligt. Det känns... Jag flyttade från en lägenhet år 2000 som jag hade... Det var den som vi flyttade till från Arbransberg, som jag nämnde i början. Den låg på Birkagatan 24. Där hade jag levt större delen av mitt liv. Och det var en fantastisk lägenhet. Men Anja och jag hade skilt oss, och Julia, vårt barn, vi skulle därifrån. Och vi är fortfarande goda vänner, Anja och jag, nu idag. Men det var liksom, det var lite samma känsla då som nu, att det är en era som är klar. Det är inte så här, gud vad sorgligt. Jag kommer säkert sakna det som fan, men det är lite färdigt så här. Så det känns ganska bra liksom. Det är mest så här att det kommer bli ett helvete att få med sig alla saker härifrån, men vi får hyra lite flyttbilar och annat och försöka få med oss det. Pianot där kan bli jobbigt. Det där pianot tog Per Viksten hit, som producerade Amanda Jensen. Det fanns hos en granne till mig hemma på Söder som sa, är det någon som vill ha det? Så sa han så, absolut. Det gick inte ens att få ner i trappen där. Därför att den är så pass trång. Den som du hade lite special att komma ner. Utan vi var tvungna att ta in den genom källaren och flytta på den där duschen som står där ute i hallen nu, och ta in den liksom bakvägen för att få in den där. Så att det ska bli, nu vet jag ju det i och för sig när de kommer och hämtar, för det är så risigt skick det där pianot, så det är tyvärr ingenting att behålla, utan det får komma till pianohimlen. Men och sen skyltdockorna där, påfågeln, det är ganska mycket grejer här. Det är ett ganska crazy, kan man väl säga, liksom dekorerat ställe det här. Men vissa saker ska väl kanske skänkas bort. Hoppas få slänga så lite som möjligt. Man kanske kan sälja några grejer, men en hel del saker måste ju följa med. Men i slutet av juni så är den här studions saga all, som man sa förr i tiden.
Ja, och då får jag tacka så jättemycket då, för att jag fick komma till din studio och hälsa på.
Det var så trevligt att du var här, Frippe. Hur länge har vi suttit och gaggat?
Bra stund. Men tack så jättemycket. Tack, ha en skön vår och sommar.
Detsamma, Frippe. Tack.